Toppformpodd är tillbaka i din favoritpodd-app. Är du med?
Jag är med. Fast jag var inte riktigt med. Men nu är jag med. Sorry. Jag är här. Ja, nu är vi med.
Hallå Leif.
Hej. Jag är på banan, verkligen.
Mår du bra?
Jag mår bra.
Härligt.
Mår du bra?
Jag mår bra. Mm. Idag blir det upplösningar.
Upplösning. Den spännande upplösningen kommer alltså idag. Jaha, men upplösningar, har vi inte pratat om något sånt innan?
Nej, det hoppas jag inte.
Nej. Nej, det har vi inte. Vi har pratat om pixelgrafik.
Ja.
Att saker är uppbyggda av punkter och sånt här.
Mm. Mm. Ja, men vi har väl berört det lite grann kanske och så. Men inte så vidare djupt. Så inte vi får se hur djupt det blir idag.
Ja, precis. Det här kan bli världens kortaste poddavsnitt.
Ja. Du som pratar nyss heter ju Leif.
Ja, och du heter ju Simon.
Ja. Har vi sagt det.
Och vi kör toppformpodd ihop. Mm. Och när vi inte gör det så jobbar vi på Södra Vätterbyggens folkhögskola på en utbildning som heter grafisk design och kommunikation. Mm. Där hittar ni oss.
I Jönköping.
Just det. Det kan vara bra att veta också. Mm. Ja.
Ha, upplösningar.
Ja.
Det finns det.
Gott om.
Ja.
Ont om. Många olika. Mm. Eller inte. Vad menar vi med upplösning här nu då?
Ja, det kan ju vara lite olika. Jag tänker så här att det finns två olika upplösningar som jag tänker på när jag hör ordet. Och det är dels upplösningar på en skärm.
Mm.
En bildskärm.
En bildskärm.
Och då avser vi ju egentligen förhållandet mellan bredd och höjd.
Okej, okay. Mm. Så det är proportioner då?
Ja, det brukar vara det man avser när man pratar om upplösning på skärmar.
Mm.
Men så är det ju inte utanför skärmen.
Nej. Riktigt. Hur är det där då?
Utan då pratar vi om punkttätheten.
Just det.
Och på skärmen är det ju pixlar då. Men vi brukar sällan avse egentligen tätheten i pixlarna när vi pratar om upplösning. I alla fall inte i vardagligt tal.
Nej.
Av någon anledning. Varför har det blivit så?
Varför har det blivit så? Ja. Dels tror jag att det har blivit, eller jag vet inte, nu gissar jag lite grann här. Jag tänker att det har blivit så för att förr i tiden, fram till för 10-12 år sedan, så hade alla skärmar i princip samma täthet.
Ja, just det, precis.
På pixlarna. Mm. De hade inte samma storlek, så det fanns olika många skärm på bredd och höjd. Men det spelade egentligen ingen roll om det var en telefon eller en datorskärm.
Mm.
Det fanns 72 pixlar på varje tum.
Mm.
Sanning med modifikation, för det fanns några som hade 96 pixlar per tum. Mm. Men det standard kunde man nästan tänka att det är 72.
Mm.
Men så är det ju inte längre.
Ja, men och då angav man ju inte det i PPI.
Nej.
Utan då sa man den här skärmen är 320 gånger 480.
Precis.
Eller vilket.
Ja, och då fick man reda på hur stor skärmen var.
Ja.
I och med det. Mm. Proportionerna på den, alltså förhållandet mellan bredd och höjd. Och också faktiskt hur stor den var, eftersom en tum alltid innehöll samma antal.
Mm. Mm.
Så visste vi liksom, ja, det är en liten skärm eller det är en stor skärm.
Mm.
1000 pixlar räckte till ett visst antal centimeter eftersom vi kunde dela varje tum med 72.
Ja.
Mm. Men nu då?
Ja, men nu har vi så många olika skärmar med olika pixeltäthet.
Mm.
Så att då stämmer ju inte det riktigt egentligen när vi pratar om bredd och höjd egentligen.
Nej.
När det kommer till upplösning på skärmar. För då borde vi egentligen prata om pixeltätheten igen, även på skärmarna.
Just det.
Men så är det ju inte riktigt i praktiken.
Nej, det gör vi inte riktigt ändå. För nu ser vi så här, det står 4K-skärmar eller 8K-skärmar börjar ju säljas. Eller det kanske har sålts ett tag, men jag har sett det lite grann nu. Så. Vad betyder det? 4K eller 8K?
Ja, det betyder ju att det får plats ett visst antal, nästan 8000 pixlar på bredden då. Men det säger ju egentligen ingenting om hur stor skärmen är.
Nej.
För det beror på hur tätt pixlarna sitter.
Precis. Så att det är liksom fortfarande ingen riktig kvalitetsbegrepp, fast det nästan får den hos oss. Så. Mm.
Sen fattar man väl, men en 8K-skärm är ju stor, för att vi kan ju inte göra hur små pixlar som helst.
Nej.
Och då blir ju en skärm med så många pixlar på bredden stor.
Ja.
Så är det ju. Men det är ju ingen, man kan inte säga om skärmen är 100 cm bred eller om den är 4 meter bred.
Nej.
Det kan ju vara en jätteledskärm egentligen som har 8000 pixlar på bredden.
Mm.
Det har vi ingen aning om.
Nej.
Men vi egentligen tänkte vi prata lite mer om upplösningar utanför skärmen, och så gör vi ett annat avsnitt som där vi kan prata mer om skärmar och
skärmstorlekar,
så att deras besvärlighet.
Ja, precis. Ja, så upplösning utanför skärmen, vad tänker vi på då?
Ja, men då är det ju punkttätheten.
Då är det punkttätheten, ja. Istället, ja. Och alltså det är ju egentligen plötsligt inte utanför skärmen, utan det är ju liksom det är det ju. Det spelar ju roll hur tätt pixlarna sitter även på våra telefoner och så. Men vi kan inte prata så mycket om det, nej. Nej.
Ja, det spelar roll, ja.
Ja, men det spelar roll, ja. Mm. Men vad tänker du då?
Det spelar roll i viss mån. Alltså, för upplevelsen spelar det roll på skärm.
Ja.
Men inte kanske när man förbereder det som ska visas på skärmen.
Så. Nej, just det.
Men kan vi inte återkomma till det
i ett annat
avsnitt? För det blir för... Mm. För mycket.
Vi pratar skärmar och format en annan gång.
Ja.
Ja. Så upplösning utanför skärmen då?
Mm.
Mm. Vad är det för något då? Tänkte du då? Är det trycksaker då?
Ja, det måste det väl vara.
Det måste det väl vara. Ja.
Jag tänkte säga, det saker som man målar.
Ja.
Men då använder man inte riktigt upplösning.
Nej, det är ju ovanligt i alla fall att man målar med punkter.
Mm.
Skulle väl gå i sig, men då blir det en väldigt låg upplösning.
Men vi kan väl börja med att prata om pärlplattor då.
Ja, kan vi göra.
Det är ju en bra illustration på upplösning.
Ja, precis. Vi använder punkter för att skapa, eller pärlor,
ja.
För att skapa något som på lite håll upplevs som en bild.
Mm.
Så. Och det där är väl ganska viktigt när vi pratar upplösning också, att hur långt ifrån ska vi betrakta någonting.
Mm.
Så det spelar ju väldigt roll för upplösning. Man kan också, sån här popkonst faktiskt, du sa måla, de är ju screentryckta med mönster i ofta prickar och sån här. Roy Lichtenstein, kan ni googla lite hans popkonst, som då är, vi tänker det som serietidningar ungefär ser det ut som.
Mm.
Där har vi en slags upplösning också i dem.
Mm.
Mm. Ja, men när vi trycker saker så är det viktigt med att tänka på. Då måste vi, när vi skickar till tryck, så behöver vi veta vad ska det tryckas med för upplösning. Mm. Och där har vi ju en grundgrej är ju 300 punkter per tum.
Det är ganska många.
Det är ganska många. Och det är klassiskt offset-tryck. Skulle man kunna säga då.
Mm.
Då sitter punkterna tätt.
Mm.
Och när vi tittar på normalt läsavstånd så upplever vi inte det som punkter längre, utan vi ser liksom ytor istället.
Mm.
Och det är det vi möter i magasin och böcker, i den mån de är tryckta på det viset, med illustrationer och så här.
Mm.
Så där har vi 300 punkter per tum. Lite sämre upplösning har vi ju i dagstidningar. Och där börjar vi kunna se när vi sitter och håller en dagstidning att de faktiskt är uppbyggda av punkter.
Mm.
Ungefär hälften så hög punkttäthet per tum. Mm. Så där någonstans runt 150-144.
Och dagstidningar är ju ganska texttunga.
Mm.
Har relaterat det på något sätt till den valda upplösningen som är standard eller så. Jag tänker att texten ändå är ganska, i dagstidningar, den är ganska liten och detaljerad så att säga.
Mm.
Så att är den här punkttätheten vald utifrån det möjligtvis? Eller?
Det är en jättebra fråga. Om det, jag tror egentligen mer att punkttätheten i dagstidningar är snarare vald utifrån vad som är tekniskt möjligt att trycka på den typen av papper.
Okay.
Alltså man kan inte döna på med färg tätare i ett så lågkvalitativt papper.
Just det.
Jag tror att det skulle blivit för klabbigt och så.
Utan
vi får ha, när vi sätter punkterna glesare så blir det mindre färg per yta helt enkelt. Och så. Sen trycks ju texten bara med en färg. Så att då skulle den kanske klara en högre täthet på det viset. Men jag tror mer att det beror på det andra i så fall.
Mm. Men jag tänker så att text i en liten teckengrad skulle ju bli svårläst och alltså kantig.
Ja just det, om man gick ännu glesare så att säga. Ja, ja det tror jag. Vi kan nog inte, man skulle nog inte kunna gå ner längre där så att säga. Utan att det skulle kännas jobbigt. Och det är ju, om vi då jämför med gamla skärmar som vi var inne på här med 72 pixlar per tum. Där var ju teckengraden ett problem. Förr sa man ju alltid att för webb så ska man ju publicera med sans-serifer som då har mindre detaljer än serifferna. Och det berodde ju på att skärmen hade så låg upplösning. Det var ju inte att vi inte kunde läsa serifer på skärm. Och den regeln är ju egentligen borta nu när vi har högre upplösning bland skärmar. Och där tror jag då att...
Men då pratar vi ändå, alltså min första dator, det går inte att välja typsnitt där liksom. Det var en dator som man styrde med kommandon.
Just det.
Det fanns liksom inget pekdon och sådana saker.
Nej.
Och så där var ju inte...
Det fanns inget grafiskt gränssnitt egentligen.
Nej,
alls.
Nej, precis. Och då gick det ju inte att göra tecken mindre än på ett antal rader, punkter liksom.
Nej, just det.
Raders höjd.
Nej, just det. Ja.
Jämförbart med så här buss, alltså skyltar som man ser in i bussarna till exempel. De kanske är mer högupplösta nu för tiden också. Jag vet
det är de nog i och för sig.
Kanske snarare tv-skärmar.
Ja.
Ja, men i alla fall på tunnelbanan då. De här, och pendeltågen, de här rullande skyltarna, nästa stopp.
Just det.
Alvikstrand.
Ja, precis. Som består av ett antal lysdioder egentligen, ja, som tänds
och
släcks.
Och det var ju mer likt den skärmen jag hade på min första dator.
Ja, just det. Ja, du hade en sån. Ja. Ja.
En Ericsson.
En Ericsson. Ja, men de första jag jobbade med satt ju också i så, men det var, jag nästan glömt bort det. ABC-80 och ABC-800 som var ett stort kliv framåt. Svensk tillverkad dator. Ja, det var inte någon vidare upplösning på dem, nej. Men fanns det någon fråga där någonstans? Nej. Hos dig.
Jag minns inte hur vi kom in på det.
Men man kan ju också se när vi trycker stor format, då använder man ju en lägre upplösning medvetet. För att just, alltså,
exakt vad är stor format?
Ja, precis. Då? Det är ju inget fastslaget. Men jag tänker liksom banderoller och vepor som ska sitta på en husvägg eller något i den stilen. Som man kanske ser ute i trafik eller något i den stilen. Så. De ser ju bra ut. För vi betraktar dem på
långt
20 meters håll. Men skulle vi gå nära dem så ser vi då att okej, här är ju brett och långt mellan punkterna och vi ser alla tryckpunkter. Där trycker man ju dem så lågupplöst just för att de betraktas på avstånd och för att vi skulle inte kunna liksom få ihop ett original som skulle kunna innehålla så många punkter eller pixlar,
ja,
om vi skulle säga att den skulle tryckas med 300 punkter per tum. Det finns inga kameror som kan ta en sån foto eller sådär till exempel. Så det är ju, upplösningen är ju relaterad direkt till avståndet skulle man kunna säga för vår upplevelse.
Finns det ett förhållande då mellan, nu ska jag gå närmare micken, något förhållande mellan punkttätheten och avståndet mellan öga och vad säger man, motiv?
Ja, förmodligen. Eller jag menar absolut, gör du det. Men jag kan inte det absoluta förhållandet. Så.
Nej. Det måste finnas någon sån formel liksom. För
sweet spot på något sätt, ja. Vad som funkar. Och sådär. Men det där är också något som ändrar sig med teknik, känner jag. Alltså för 10 år sedan så sa folk i tv-affären att du behöver en 32-tums LED för att sitta i soffan och titta på den. För det var det största som fanns. Mm. Nej, nu vet inte jag om det var det största som fanns för 10 år sedan. Men låt oss säga något sånt i alla fall.
Mm.
Och nu så får man rekommendationen att du behöver en 60 tums för att sitta i soffan och titta på den. Eller något i den stilen så. Så där ändrar vi oss i förhållande till vad som faktiskt finns också. Och säger att ja, men det är det här som... Min första tv jag hade var en sån här tjock tv på 14 tum. Mm. Som jag tyckte att den kan man samlas runt och titta på ett gäng. Det funkar ju.
Mm.
Så att, ja. Men visst finns det säkert... Alltså det finns ju helt klart en...
Men jag tänker, det här det blir lite sidospår, men det är också min fördom mot försäljarna i de här butikerna som är Giganten och Mediamarkt och sånt där. De snackar ju bara skit. För att de vill sälja stora tv-apparater.
Jobbar du alltså, nu på Elgiganten eller något sånt här så får du gärna höra av dig.
Ja, men ju större tv-apparat du har, då måste du också ha en mycket högre upplösning på den, för att annars så får du, alltså det blir bara sämre bild ju större tv du har om du är tillräckligt nära.
Det är helt rätt.
För att då får ju pixlarna, alltså det blir mindre tätt, ja. Och då får du en sämre bildupplevelse.
Antingen så kommer vi ju att få lägga till suddighet för att hantera det. Eller också så kommer vi att se skarpa kanter på pixlarna.
Ja.
Det är ju de två varianterna som man kan gå. Liksom.
Så det bästa måste ju vara att ha en lagom stor tv i förhållande till avståndet som man sitter ifrån den.
Ja. Därför tycker jag att alla borde skaffa sig en 14-tums tjock tv.
Och sitta nära.
Och sitta långt ifrån den. Det blir kanonbild.
Ja, men okej.
Okay. Ja, nej, men det är sant. Det hjälper inte att skaffa en stor bild om inte det vi sänder på den klara av att hantera det. Så är det.
Precis. Mm. Och i marksändningarna idag är det väl inte mer en full HD. Det vill säga 1920 pixlar på bredden.
Nej, men precis.
Och då hjälper det inte om man har 4K-tv.
Nej, det blev ju sämre. Och så blev det ju ganska mycket när alla skaffade sig LED-tv i början. För då sändes det fortfarande analogt så att säga. Mm. Och då var det ju ännu lägre upplösning. Så då fick man ju en ganska dålig bild. Mm.
Då måste man ju titta på de här HD-sändningarna som man får via de här
betaltjänsterna,
exakt, tänker jag. Och ha alltså devices som klarar skicka 4K.
Så det är väl väldigt viktigt att kanske lägga till. Upplösning löser ju inte problemet om, alltså upplösning på grejen löser ju inte problemet om det som sänds på den inte matchar det, exakt, man har.
Helt enkelt. Det glömde de säga på Elgiganten. Men du, det här med tryck och så igen då.
Ja.
300 ppi på böcker. Eller
dpi och... säger vi då ju för det är ju inga pixlar vi trycker.
Nej, jag tänkte punkter.
Jaha, okej.
Okay. Jag snackar svenska.
Du pratar svenska. Mm. Men då är det ju inte i så fall, då är det ppt.
Okej.
Okay. Mm.
1-0-3.
Ja. Punkter per tum blir det i så fall.
Yeah.
Eller dpi, dots per inch.
Ja, vi kör dpi då.
Ja. 300, ja.
Ja, på böcker och magasin och sådana grejer. Mm. Finns det tillfällen då vi behöver ha högre upplösning och så?
Ja, det gör det.
Berätta.
Men konstböcker till exempel trycks ofta när man liksom vill återge konstverk så färgäkta och så detaljrikt som möjligt.
Mm.
Så trycker man ofta på en högre upplösning. 450 dpi. Mm. Är då en halvstandard där kan man säga. Men det är inte, det finns ännu tätare tryckmöjligheter. Man kan, det finns tryck som trycker upp till 600 dpi.
Ja, det går att trycka så tätt alltså?
Inte, alltså alla tryckerier klarar inte av det.
Nej.
Utan då krävs det ju speciell utrustning och speciella papper för att kunna hantera. För det här handlar ju då om när färgen träffar pappret så flyter den ju ut lite. Det kallas punktförstoring.
Mm.
Då måste man kompensera för det, annars kommer allting att bli väldigt mycket mörkare än man hade tänkt sig.
Ja.
Och sen beror det på pappret, hur långt ner i pappret färgen hinner innan den har torkat. Och olika papper tar emot färg på olika sätt. Men så, och sen finns det då dessutom hur de här, man trycker med 4 plåtar som vi varit inne på någon annan gång, CMYK. Men man kan trycka med fler färgplåtar också just för att kunna hitta färgerna så noga som möjligt. Och man kan också trycka med olika typer av raster, det vill säga hur de här plåtarna ska landa över varandra och om de då ska vara så ju i konstsammanhang trycker man ofta med något som kallas för ett stokastiskt raster som då är mer dynamiskt skulle man kunna säga.
Mm.
Det är tätare där det behöver vara tätare och mindre tätt där det inte behöver vara så tätt. Skulle man kunna förklara det som. Mm. Kanske.
Vi får göra ett avsnitt om papper och tryckteknik också.
Ja, det kanske vi kan göra. Det är ju kul. Det är ju det enda som är roligt egentligen.
Men du, inte bara. Ja. En grej till bara. Mm. Det här med upplösning då. Upp till 600. Finns det någonting åt andra hållet? När har vi som lägst upplösning? Är det typ tidningssaker och så? Eller finns det, och som du sa, stor... Vad heter det?
Storformat.
Stora saker.
Ja, storformat har ju definitivt... Ju större du trycker, desto lägre upplösning har du. Så vepor och sånt här kan ju kanske ha ibland en raster eller en trycktäthet på 50 dpi eller så. Så det är ju lägre än dagstidning.
Mm.
Men vi upplever ju inte det som... Själva trycket har egentligen en högre kvalitet fast rastet är glesare.
Mm. Men om man tänker typ så här byggduk, du vet, byggställningar runt ett jättestort hus.
Mm.
Och så har byggföretaget sin logga på den här byggduken som täcker in byggställningen. Vad snackar vi för dpi då?
Det vet jag inte om jag ska vara ärlig. Så. Men jag tror att det... Nej, inte så. Men jag tror det hamnar kanske på någonstans 40-50. Själva trycket. Ja, men jag tror inte det blir glesare. För där trycker man kanske oftast en logotyp ändå.
Mm.
Och då... För att få den någorlunda jämn i kanter och sånt här ändå, så hamnar man nog där. Nu gissar jag lite. Men jag tror inte man hamnar så mycket lägre. Jag tror inte man kommer ner till 2 eller 3 någonsin egentligen. Det är så liksom att man hamnar på ensiffriga punkter per tum. Mm. Det tror jag inte.
Nej.
Okay. Mm.
Och vad mycket vi kan.
Ja, och ibland gissar vi också. Men det funkar det med.
Absolut.
En stund i alla fall. Ja, vi kan inte säga så mycket mer om upplösning, va?
Nej, vi går vidare.
Ja, då är det dags för ett fail. Du ska bara gäspa lite först, men det är du som ska berätta om ett fail.
Det är det. Och vi har fått en bild skickad till oss från en av våra lyssnare. Han har ett namn och det är Andreas.
Andreas har skickat något.
Och han har tagit en bild själv på... Det är lite oklart egentligen vad det finns innanför här, men det som jag ser på bilden är en glasruta som är frostad då med någon form av logotyp.
Ja.
På, och då står det wellness.
Det låter som någon typ av gym eller spa eller något.
Det skulle kunna vara, eller yogastudio eller någonting åt det hållet.
Just det.
Wellness står med ganska glest tecken mellanrum.
Mm.
Sans serif.
Mm.
Och tvärs över ordet så är det en figur i någon gymnastisk pose.
Ja.
Som sträcker på sig. Och då har ju den här figuren hamnat lite olyckligt tvärs över ett av L-en.
Ja, okay.
Den figuren står väldigt brett med benen och det ena L-et hänger ner.
Ah.
Rakt ner, mitt emellan benen.
Man kan nästan tänka sig vad man skulle kunna tänka att det skulle kunna se ut som.
Ja, om man tänker och fantiserar riktigt mycket.
Mm.
Men det ser ju lite kul ut faktiskt.
Lite olyckligt.
Lite olyckligt.
Och lite märkligt att man inte upptäcker det.
Ja, jättekonstigt.
Ja.
Men det var kul. Jätteroligt. Tack Andreas för den här galna...
Det var kul. Jättekul.
Den här galna bilden.
Ja, men det var så.
Fortsätt skicka in saker som ni stöter på.
Ja. Vi lägger upp den på vårt Instagram-konto som är toppformpodden.
Det gör vi. Och kan bara understryka också att den här bilden är tagen på riktigt av Andreas, för vi vet ungefär hur han ska se ut och man ser en liten reflex av honom i den här glasrutan. Aha. Och dessutom på motsatt sida av vägen där den här bilden är tagen så kan man se Elons nya logotyp på butiken mitt emot då.
Så vi vet till och med att den är ganska frisk.
Den är ganska frisk.
Färsk heter det kanske. Mm. Ja.
Det är den. Och den är tagen i Sverige.
Ja. Kul! Skicka in bilder till oss. Det blev vi så glada för.
Ja, vi går vidare till avsnittets förklaring. Vad ska vi få förklarat? Förklarat. Idag?
Jag hade uppe det på en lektion här uppe tidigare idag. Och då var det begreppet pangram som jag tänkte att ja, men det kan jag förklara då också.
Mm, bra, jag har ingen aning.
Nej.
Kan vi bara prata lite om ordet först?
Ja, det kan vi göra. Vi kan prata pangram. Ja, men du har hört liknande ord kanske?
Ja, men jag tänker alltid när det är ord som jag inte fattar så brukar jag försöka dela upp dem och se om jag känner igen olika delar. Och jag känner igen både pan och gram.
Ja.
När jag hör pan så tänker jag på panorering. Alltså något förhållande mellan två ytterligheter.
Ja.
Till exempel höger och vänster.
Just det.
Och någon form av balans kanske. Och gram, då tänker jag ju på... Jag tänker pentagram och jag tänker oktagram och hektagram och liksom sådana saker med olika sidor.
Just det. Ja. Nej, du är helt fel på det.
Ja, ja. Kör.
Men pan betyder ju över eller allt så också. Pandemi är ju till exempel en epidemi som sprider sig över allt.
Mm, och
Pan Am.
Exakt vad jag tänkte.
Ja. Så att det har vi ju liksom Pan American där liksom, den flyger över hela USA. Och gram finns ju, det är lite osäker på det, men vi har ju till exempel ett anagram är ju också en...
Det är också en viktenhet.
Nej, ja, det är en viktenhet. Men det är inte det här heller. Så gram är ju ganska mycket saker. Jag tänkte på de där... formerna så, men här alltså den får det är en ordkonstruktion på något sätt här, helt enkelt pangram.
Vad är det för någonting?
Det är flygande bekassin och söker vila på mjuka tuvor. Har du hört det?
Ja, det är typ så här som det alltid står när de ska dema ett typsnitt.
Ja, precis. Och på engelska så finns det en motsvarighet.
Aha.
The quick brown fox jumps over the lazy
dog.
Dog, ja, precis. Ja. De där är, båda två är pangram. Ja. Vilket betyder att de använder alla bokstäver i det aktuella landets alfabet.
Är det sant?
Ja.
En eller flera gånger, det ingår inte, eller?
Nej, minst en gång. Men det kan vara flera. Flygande och bekassiner har till exempel båda två N i sig.
Mm.
Och i det svenska exemplet så finns det faktiskt inte bokstaven Q med. För vi använder den så lite, så därför har man tyckt att den kan vi skippa.
Det är ju annars en sån bokstav som man kan göra lite karaktär av.
Den är lite skojig så, men den är så eftersom vi inte använder den. Men i den här engelska varianten så finns då alla engelska, engelska alfabetets alla bokstäver finns med. Och då kallar vi det för ett pangram helt enkelt. Japp. Nu vet ni det.
W är the quick brown. Där var det.
Ja, okay. Precis.
Sorry.
Ja, den finns där. Den är ju lite inknycklad här också i den svenska. För när man skriver det där så skriver man... För det första stavar man bekassiner på gammalt sätt. Det stavas, det är en fågel. Ja, det är en liten vadarfågel. Man stavar det med ä som man gjorde förr. Numera stavar man oftast bekassiner med e. Och sen skriver man hvila. Alltså på gammal stavning. H-W-I-L-A i den här meningen. Annars knäcker man inte ihop det. Så det är ju en gammal formulering överhuvudtaget.
Kan vi inte hitta på en tävling?
Ny.
Hitta på en tävling nu.
Mm.
Att om du som lyssnar på detta kan komma på ett pangram som är uppdaterat utan hvila och bekassiner med e, så skickar vi ett pris till dig.
Det gör vi.
Den behöver komma in senast julafton 2021. Ditt förslag. Och så får vi återkomma. Den som först knäcker detta.
Mm. Extra pluspoäng om man får med Q. På ett bra sätt.
Men man måste inte.
Nej.
En extra plus.
Ja, ja, kul.
Ja,
då är vi klara för idag.
Det är vi.
Ja.
Det blir nästan 30 minuter igen.
Ah. Vi hörs.
Det gör vi. Kör då.
Här då.